Där är P1, Sveriges Radio.
Ryska atleter får återigen vara med i OS, oavsett hur de ställer sig till invasionen av Ukraina. En enorm seger för president Putin, enligt tidigare Rysslands korrespondent. Och bakslag för brittiska prins Harry. Han förlorar rättegång mot brittisk tidningsjätte om bland annat telefonavlyssning. Och franska ytterhögerledaren Marine Le Pen säger att hon kommer ställa upp i nästa års presidentval, trots att hon följs för missbruk av EU-medel. Det här är Studio 1 kväll och jag heter Emil Rönnund. Ja, från och med sommar-OS om 2 år så kommer ryska idrottare återigen att tillåtas delta i olympiska spelen oavsett politiskt ställningstagande. Det meddelade internationella olympiska kommittén IOK här under eftermiddagen. Och för en stund sedan så pratade jag med Bert Sundström, mångårig utrikesreporter på SVT och tidigare Rysslands korrespondent. Och då sa han så här om hur stor seger det är för Ryssland och president Putin.
Den är enorm. Idrotten har spelat en roll som är jättestor, inte bara i Ryssland utan också under Sovjetunionens tid som en arena där Ryssland och Sovjet har kunnat visa upp sin ideologiskt perspektiv då, överlägsenhet gentemot omvärlden. Mest var det ju så på Sovjettiden. Nu under Rysslands tid då, Putin, så handlar det om att visa den enorma kraft och styrka som den ryska nationen och det ryska folket besitter. Och det har man varit väldigt ledsen över att inte ha fått göra på länge. Så det här är jättestort för politiken och för folket.
Och det finns ju många sätt som man kan visa upp sig som nation. Har idrotten en särställning inom Ryssland?
Ja, det finns ju ett antal områden, en del politiska, en del militära och sådär. Men någonting som under så många år har varit nästan viktigast av allt och som inte förrän överfallet på Ukraina 2022 har varit så politiskt belastat, det är ju idrotten. Så när Ryssland blev avstängt från en väldigt massa olika sporter, inklusive OS då, och fotbolls-VM och sådär, då har det gjort väldigt ont i den ryska själen, kan man säga. Men nu när man får då den här möjligheten tillbaka, då känner man att det här är en total seger för oss som land, som nation, och vi kan återigen visa upp att vi är bäst.
Ja, i ryska medier eller så där då, hur har det pratats om det här beskedet?
Ja, det här har ju kommit så, det är ju så nytt så att jag vet inte det riktigt än, men det är självklart att det här kommer att visas upp i de statsstyrda medierna. Ja, det är alla medier, det är ju statsstyrda i princip. Men att som en enorm seger, och man kommer nog också att säga att det här är Putins förtjänst. För att i Ryssland så handlar väldigt mycket om president Putin, och att det är han som liksom ser till att landet blir stort och mäktigt igen. Så att det kommer att tas upp som en stor, stor seger.
Och det heter ju oavsett politiskt ställningstagande. Vi hörde Bengt Sköt från Radiosporten prata om att tidigare hade räckt att man inte öppet stöttar den fullskaliga invasionen av Ukraina och så får man delta. Alltså, kan man säga något om hur ryska idrottsstjärnor ser på politiska situationen i Ryssland?
Nej, men alltså, tidigare så var det ju så att ryska idrottsmän och kvinnor som sa sig vara mot kriget i Ukraina fick vara med och tävla under neutral flagg. Nu så får de tydligen vara med även om de säger att de stöder Putins anfallskrig mot Ukraina. Och det här kommer ju skapa stor debatt och så. Sen får vi se då hur det blir med ryska flaggor och sådana saker. Men det här är ändå en stor framgång för Ryssland som nation.
Ja, precis. För Internationella olympiska kommittén har skjutit upp beslutet om hur de gör med nationalsången eller ryska flaggan till exempel och sådär. Det återstår att se. Mm. Men ett sätt som de motiverar det här beslutet med från IOKs håll är då att ryska olympiska kommittén inte längre har någon slags regional organisation inom idrott i territorier som faller in under ukrainska nationella olympiska kommittén. Kan du säga något om det? Vad handlar det där om?
Det där tror jag är lite ett fikonlöv från IOKs sida. Man säger att ja, ni är ju inte inblandade i någon aktivitet i Ukraina, så är det ockuperade Ukraina. Men vad jag förstår så var de väl kanske inte det något direkt så heller för några år sedan. Utan det här handlar om att IOK vill att Ryssland ska vara med. Och så hittar de en motivering som kanske är tveksam. Men jag tror att den ryska olympiska kommittén i princip har varit verksam i Ryssland nästan uteslutande också tidigare.
Och nu har vi pratat mycket om Ryssland, men hur ser man på det här beslutet från IOK i Ukraina?
Ja, man kommer ju att säga, jag har inte sett vad de har sagt än, men man kommer ju att säga att det här är fruktansvärt. Hur kan ni tillåta att ett land som inte bara för krig och har dödat 100 000 minst ukrainare, utan som dessutom helt olagligt och utan motivation ockuperar en femtedel av vårt land. Det går ju emot alla principer som den internationella olympiska rörelsen står för, som ju då är, ska vi säga, tävlande på lika villkor, men på något sätt mellan länder som respekterar varandra. Sen är ju det här en lång historia där olika tveksamma länder, diktaturer och så har fått vara med ändå, så att det är ju liksom ingenting som är helt nytt, men Ukraina kommer naturligtvis att känna att det här är ett slag i ansiktet på oss.
Sa alltså Bert Sundström, utrikesreporter tillika tidigare Rysslands korrespondent på SVT, när jag talade med honom tidigare ikväll. Och idag kom beskedet att Prince Harry och en rad andra brittiska kändisar förlorar målet mot tidningsjätten ANL, som bland annat ger ut Daily Mail. Hertigen av Sussex och sex andra målsägande har kommit med anklagelser om att ANL hämtat in information på olagliga sätt. Och det är anklagelser som då High Court i London alltså avvisat nu. Med oss nu, Sofia Sofrenado, Ekots utsända i den brittiska huvudstaden. Jag är lite längre ordalag. Vad handlar det här målet om?
Ja, men det handlar ju om att Prince Harry, eller hertigen av Sussex, vad man nu vill kalla honom, och sex andra, det är ju sångaren Elton John och hans man, skådespelerskorna Liz Hurley och Sadie Frost, baronessan Doreen Lawrence och politikern Simon Hughes, som har stämt Associated Newspapers Limited, ANL, bolaget bakom bland annat Daily Mail då. Och man anklagar dem för att ha använt olagliga metoder för att få till sig information. Dels så anklagas de för att ha buggat privat egendom, till exempel bilar eller hem. Dels anklagades Daily Mail och ANL för att ha anlitat privatdetektiver för att på olika sätt tillskansa sig information som de då på lagliga sätt inte hade kunnat. Till exempel så påstår flera av de här personerna att Daily Mail har hackat deras telefoner. Det här handlar om artiklar som publicerats från mitten av 90-talet till långt in på 2000-talet. 2013 tror jag den sista artikeln skrevs som ingår i det här fallet, som jag har sett information om i alla fall. Så det är ju väldigt långt tillbaka. Mm. ANL har hela tiden nekat till anklagelserna och säger bland annat att det här med att hyra in privatdetektiver, det var något man slutade med 2007. Och vi kan lyssna på vad Daily Mails tidigare redaktör Paul Dacre, som var redaktör under många år för Daily Mail, vad han sa när han lämnade sitt vittnesmål i februari i år. Och det är ITVs reporter John Ray som var på plats under rättegången som här återger vad han sa.
The claimants argue that male journalists commissioned a series of private investigators who did carry out unlawful activities. Mr. Dacre insists he brought the use of agents to an end in 2007.
Han säger just det, att de hävdar, det vi berättade innan, att de hävdar att de använt privatdetektiver, men att det var något de slutade helt med 2007.
Och domstolen i London då, High Court som den heter, varför avfärdar de anklagelserna?
Men domaren hävdar helt enkelt att det inte lagts fram tillräckligt med bevisning för att styrka de här anklagelserna som riktas mot ANL och Daily Mail, och avskrev därför allt. Han skriver i sitt domslut att enbart misstanke inte utgör bevisning, och att det här var så allvarliga anklagelser som behövde mer övertygande bevisning än vad som lagts fram. Mm.
Och vad har man då fått höra från Prince Harry och de andra målsägarna efter domen?
Men Prince Harry är ju i London nu och gör bland annat besök i de här välgörenhetsengagemangen han har. Han ska ha hållit ett tal strax efter att domslutet förkunnades, men där nämnde han inte det alls. Istället så ska han då enligt Sky News ha lämnat ett skriftligt uttalande. Och i det så kallar han det här domslutet bland annat för en mörkläggning, och att domaren har gjort en tvärvändning jämfört med vad domare i tidigare fall gjort. Han skriver också att det här utslaget inte var helt oväntat och att han själv anser att bevisningen är tillräcklig. Och Prince Harry, jag nämner det också, att ja. Prince Harry har ju tidigare startat processen mot både The Sun och The Mirror som lett till förlikning, där han har fått ganska stora ersättningar.
Mm. Och från motparten då, alltså ANL som då ger ut Daily Mail till exempel, vad säger de?
Ja, men de nekar till alla anklagelserna och säger att den här informationen har de fått på helt lagliga sätt, till exempel genom närstående eller nära vänner till Prince Harry och de andra. Vi kan lyssna på vad ITVs reporter återigen då sa, att Daily Mails tidigare redaktör sa om anledningen till att han var där. Alltså, de hävdar ju att de är helt oskyldiga. Och så här säger han.
He is here to clear his name and to conserve the good name of the paper that he edited for so many years.
Ja, Paul Dacre säger ju då i rätten, eller sa i rätten i februari när han förhördes, att han är där för att rentvå sitt namn och för att upprätthålla det goda ryktet som Daily Mail alltid haft. Mm. Och det är ju helt enkelt hans inställning.
Precis, och som du sa här innan, att det är inte första gången som Prince Harry är i liksom rätten gentemot, eller har rättsliga klamer med tidningar. The Mirror pratade om bland annat. Är det ett slut nu på dispyterna mellan prinsen och brittiska medier, eller väntas mer?
Det här ser i alla fall ut att bli slutet på den här långdragna tvisten som Prince Harry haft med brittiska tabloider sedan mitten av 90-talet. Men det återstår att se vad som händer härnäst, helt enkelt.
Mm. Och jag tänker kort, kan man säga något om vilka typer av stories och avslöjanden det här ska ha lett till?
Ja, det ska ju bland annat då ha lett till att Liz Hurley till exempel, som är en av de här sju personerna som har stämt tidningen, säger ju till exempel att publiceringarna handlade mycket om hennes kamp kring att fastställa faderskapet för hennes son, vilket var en lång och smärtsam process för henne. Prince Harry hävdade ju att så mycket intima detaljer läckte ut om hans privatliv att det har inte kunnat fått på annat sätt än genom olaga övervakning då. Mm. Och Elton John och hans man hävdade ju att detaljer publicerades om deras surrogatsons födelse och att sonens födelseattest läckte ut i medierna innan de själva fått en kopia av den. Och journalister som har bevakat den här processen säger ju att det var väldigt känslosamma vittnesmål i rätten.
Säger Ekots utsända i London, Sofia Sofrenado. Och ledaren för det franska ytterhögerpartiet Nationell Samling, Marine Le Pen, kommer överklaga den dom som föll mot henne i eftermiddags. Den slog fast att hon gjort sig skyldig till förskingring av EU-medel, och i och med det så väcktes frågor kring huruvida hon ens får ställa upp som kandidat i nästa års presidentval. Något Le Pen här under kvällen säger att hon kommer göra. Med oss nu Caroline Poron som är Ekots utsända i Paris. Ja, det jag drog i på annonseringen här var ju i korta drag det hon sa i fransk tv här under kvällen, Marine Le Pen. Men mer konkret och i lite längre ordalag, vad sa hon?
Ja, men hon försökte ju vända domen till ett besked om att hon fortfarande är i matchen och att berätta att hon tänker kandidera. Hon sa att hon var nöjd med att hon fick ett mildare straff och framförallt att hon är valbar igen. Och hon sa ju också att hon inte accepterar domen i sak, att hon är oskyldig. Och hon berättade ju också att hon kommer att överklaga till kassationsdomstolen. Så att det var ju en chans för henne att berätta att hon är kandidat till presidentvalet 2027 och att hon inte kommer ändra sig.
Ja, och det rådde ju väldigt mycket oklarhet kring hur det blir med hennes möjlighet att ställa upp som kandidat i nästa års presidentval. Och hon är ju väldigt tydlig med att det kommer jag göra. Så vad gäller egentligen? Får hon att ställa upp?
Ja, som läget är nu så får hon det redan nu efter den domen som kom idag. Appellationsdomstolen dömde ju henne till 45 månaders valbarhetsförbud, men 30 månader är villkorliga. Och av de 15 månader då som är kvar så bedöms de redan vara avtjänade sen första domen som hon fick då i mars förra året. Så därför så är hon juridiskt valbar. Men hon dömdes ju också till ett års fängelse med elektronisk fotboja. Och hon hade ju sagt innan att hon inte tänkte kandidera med fotboja. Men Le Pen säger då i den här intervjun att hennes överklagande till kassationsdomstolen, den gör att den delen av straffet skjuts upp och att hon därför kan kampanja utan fotboja.
Okej. Men, och det här målet då, förskingring av EU-medel heter det. Vad handlar det där om?
Det handlar om EU-pengar som skulle gå till parlamentassistenter. Och enligt domstolen så användes de istället då för partiarbete för Nationella fronten som det då var här hemma i Frankrike. Och de menade liksom att personer som var formellt anställda som EU-assistenter egentligen jobbade för partiet i Frankrike. Och Le Pen har ju nekat till det här. Mm.
Och det här, allt som har skett då under eftermiddagen, kvällen, hur har övriga politiska Frankrike reagerat?
Man kan väl säga att reaktionerna följer ganska tydliga politiska typiska linjer. Nationell samling, där är man glad, man beskriver beskedet som en lättnad. Nu kan hon ställa upp, nu kan väljarna få bestämma vem de vill ha som president och inte domstolen, så uttrycker man det där. Och från vänster och mitten så är man ju mer kritisk. Där betonar man att hon faktiskt är dömd för förskingring av offentliga medel och att det väcker frågor om trovärdighet och politisk moral. Och jag menar, från hennes eget håll då, så försöker man göra det till ett styrkebesked medan motståndarna säger att hon kandiderar med en fällande dom i ryggen.
Mm. Och tydliga ideologiska skillnader som du säger, men om man tittar i stort då, hur stort stöd har Le Pen i opinionen?
Hon ligger starkt. Hon har ju länge varit en av favoriterna att gå vidare till andra omgången i presidentvalet. Mätningar placerar henne runt ungefär 30% i första omgången. Samtidigt så ligger Jordan Bardella, som hela tiden har stått beredd som ersättare om Marine Le Pen inte skulle kunnat bli kandidat. Han ligger ju också bra till i opinionsmätningar, nästan ännu bättre än Marine Le Pen faktiskt.
Det säger alltså Caroline Poron som är Ekots utsända i Paris. Och nu lämnar jag över till eftermiddagens studio 1 som leddes av Marcus Karlehed och Pia Sjögren.
NATO-länderna träffas just nu i Ankara i Turkiet och dagens stora nyhet för svensk räkning är ju att NATO köper in spaningsflygplanet Global Eye från Saab.
Vi har strax en intervju med statsminister Ulf Kristersson om det och om NATOs stöd till Ukraina. Men först, Andreas Liljeheden, Sveriges Radios korrespondent på plats på NATO-mötet. NATO har ju letat nytt spaningsplan i 10 år. Hur har den processen sett ut, short version om det finns än?
Ja, det finns väl en ganska kort version. NATO har ju under årtionden haft amerikanska Boeing övervakningsplan, och de är gamla, och som du sa, redan 2016 så började man kolla efter nya plan, och man tittade då på Boeings nya modell Wedgetail, men det projektet föll, det var brist på finansiering och så vidare, och istället så gick den affären alltså till Saab och Global Eye, och det här har varit på gång ett tag ändå. Jag träffade själv Saabs vd Mikael Johansson i Bryssel för snart 2 månader sedan ungefär, och då lät det som att en affär kunde vara på gång till Ankara-toppmötet, och det stämde ju, vi fick besked idag.
Det pratas om upp till 10 nya plan och en affär på 40 miljarder kronor. Är det här en stor affär för NATO och europeisk försvarsindustri, eller mest bara för svenska intressen skulle du säga?
Ja, men inte minst är det ju en speciell affär kan man säga för NATO. För NATO har ytterst få egna resurser. Det som finns inom alliansen, det är ju militära resurser som enskilda NATO-länder bidrar med, tillhandahåller. Men detta är ju NATOs övervakningsplan. De fungerar som alliansens ögon i luften brukar man säga. Så sätt är det ju speciellt för NATO, och det är ju för svensk del, det är stort för Sverige som NATO-land och inte minst för Saab som företag. Jag ska säga också det är ju inga kontrakt skrivna än, utan det har kommit ett besked muntligt från NATO, men inga kontrakt skrivna ännu, och vi vet inte exakt hur många plan det blir eller prislappen. Men vi har hört från Saabs vd idag att ett sånt här plan, det brukar kosta ungefär 400-450 miljoner dollar, och blir det ungefär då 10 stycken, ja men då landar vi ungefär på 40 miljarder svenska kronor. Sen är det klart att det här kan ju också vara en språngbräda för att andra NATO-länder kan köpa in det här samma planet nationellt, så att på sikt så skulle det kunna bli fler än 10 plan då.
Och Global Eye ska vi prata mer om den här timmen, både med statsministern och hur de faktiskt fungerar. Det är man ju lite nyfiken på. Men Andreas Liljehänder, nu har ju världsledare börjat komma nu till Ankara, och det är mycket mingel. Man hör det där sorlet bakom dig. Vilka andra nyheter eller snackisar har du snappat upp?
Ja, jag tror att det alla väntar på, framför allt med viss spänning tror jag, det är ju att Donald Trump ska dyka upp, och då vilket humör han kommer vara på, hur ser hans dagsform ut, kommer han vara på krigsstigen så att säga, och han har ju faktiskt nyss landat, och då hörde vi honom upprepa kritik mot NATO som vi har hört många gånger förr, och framförallt då så tog han återigen upp den här frågan om kriget mot Iran, att Trump som han säger inte fick det stödet han ville ha från andra NATO-länder. Mm.
Och för en stund sen så intervjuade vi statsminister Ulf Kristersson, även han på plats i Ankara alltså. Och vår första fråga till honom gällde då dagens nyhet om storaffären och Global Eye. Och om den affären haft draghjälp av att Sverige numera är medlem i NATO.
Ja, det har ju definitivt underlättat, det är ju inget tvekan om det. Global Eye är ju en extremt bra produkt så att säga, på egna meriter. Men det är klart att Sverige nu är en stabil och uppskattad NATO-medlem. Det öppnar ju rum på ett helt annat sätt också för svensk försvarsindustri. Så att jag känner mig väldigt säker att både att NATO-medlemskapet och den svenska regeringens djupa engagemang för att bidra till detta. Det här är ju ofta ett komplicerat affär som kräver ett skickligt företag, men det kräver också ett stöd från hemmaregeringen.
Men tror du att det kanske inte skulle ha blivit någon affär om Sverige inte hade varit medlem i NATO, men Saab varit lika potent som man är nu så att säga?
Ja, vi kan ju aldrig veta detta. Jag känner mig väldigt säker på att intresset från NATO-länders sida för svensk försvarsindustri har ökat dramatiskt när Sverige blev NATO-medlem.
Och under toppmötet så kommer man ju också prata om stödet till Ukraina. Maria Malmö Stenegard, utrikesministern, upprepade i fredags att de nordiska länderna betalar oproportionerat mycket till Ukrainas försvar och att det inte är hållbart i längden. Hur ska du och de som vill satsa mer på Ukraina vända den här utvecklingen?
Nej, alltså det finns ju inga maktmedel över andra länders ekonomiska bidrag, utan vi gör det ju genom att understryka hur otroligt viktigt det är för hela Europas säkerhet att Ryssland inte vinner kriget mot Ukraina. Och det är ju väldigt många som håller med om. Sen är det ju välkänt att länder som ligger på större geografiskt avstånd från Ukraina och Ryssland har inte samma, ska jag säga, folkliga sense of urgency som man säger på engelska i detta. Och jag tycker att fler länder borde göra mer. Nu är det ett antal länder som har dålig ekonomi och det är ett antal länder som måste göra en snabb upprustning av eget försvar. Så det här är trånga budgetar. Det är också det skäl till att man ska ha välskötta statsfinanser så man kan göra den sortens insats när det behövs. Men vi kan inte fatta deras beslut, men alla ska veta att vi gör väldigt stora insatser för att hela tiden understryka hur viktigt stödet till Ukraina är också för andra länders säkerhet.
Det var ju en nyhet för några dagar sedan om ett 70 miljarders eurostöd från de europeiska NATO-medlemmarna och Kanada till Ukraina. Hur säkert är det att det där blir av, eller finns det en osäkerhet kring stödet?
Jag tycker man ska, alltså, mötet har alltså inte ägt rum än, utan det äger rum i start ikväll, middag och sen hela dagen imorgon. Så att det, jag tänker inte ta någonting för givet, utan mötet måste äga rum innan vi kan dra slutsatser av vad som har skett på mötet. Men att det här diskuteras och att långsiktigt stöd till Ukraina är en av de absoluta topprioriteringarna parallellt med en fortsatt upprustning av de europeiska NATO-ländernas militära förmåga. Och den tredje är just försvarsindustri. Så att alla de här tre prioriteringarna ligger otroligt nära svenska kärnintressen och precis sånt som vi själva gör. Så att jag känner mig trygg i att det är helt rätt frågor som är uppe till diskussion. Mm. Och sen får vi se imorgon hur tydliga texterna till slut blir om detta.
Men känner du någon oro kring att det kanske inte alls blir nära 70 miljarder euro som det har talats om de senaste dagarna?
Jag tänker inte värdera det just nu, utan den stora styrkan just nu är att de här 90 miljarderna euro från EU som var blockerade länge från Ungerns sida, de nu verkligen används, vilket är en glasklar signal till Ryssland att där finns det långsiktigt, om man med långsiktigt menar åtminstone ett par år, stöd till Ukraina för att bevisa för Ryssland att tiden är inte på deras sida, men ännu mer måste göras för att kunna använda det momentum som nu finns när det går bra för Ukraina och dåligt för Ryssland.
Nu landade ju för några timmar sedan, eller för någon timme sedan, USAs president Donald Trump. Mm. Och han har sagt att han redan sagt i Ankara i Turkiet att han är besviken när det gäller hur de NATO-allierade inte ställde upp när det gäller USAs krig i Iran. Kommer det att bli mer kritik från hans håll under det här mötet eller försoning efter de här senaste tidens hårda ord, tror du?
Väldigt svårt att veta. Jag tänker inte gissa på vad som kommer sägas imorgon, utan det kan jag berätta imorgon istället. Men det är ju väl känt att det har varit en lite infekterad diskussion mellan USA och ett antal NATO-länder som inte har låtit baser användas för amerikansk flyg till exempel. Jag tror att det där ligger lite bakom oss just nu med tanke på att det ändå finns en begynnande vapenvila och begynnande öppning av Hormuzsundet och dessutom ett starkt europeiskt engagemang för att långsiktigt under fredliga förhållanden säkra sjöfarten så att den ska kunna fungera. Det ligger ju i allas intresse. Så jag tror inte att det kommer vara en stor fråga, men att det finns utrymme för överraskningar på sådana möten, det tror jag alla är helt medvetna om. Men jag tycker vi ska ägna oss lite mindre åt att tänka på amerikansk retorik och lite mer åt att tänka på rysk praktik. För det är Ryssland som är det definierande hotet mot säkerheten i vår del av världen.
Sverige ökar ju sin försvarsbudget nu för att nå 5% av BNP om 5 år, alltså tidigare än det gemensamma målet. Kommer Sverige trycka på de länder som inte drar sitt strå till stacken här?
Utan tvekan, och det tror jag många kommer göra. Det är en ganska stor lista av länder som nu gör exakt det som vi sa för ett år sedan att vi skulle göra. Och det där är viktigt. Det är enkelt att fatta högtidliga beslut på möten, men det är sen i det dagliga jobbet där man ska prioritera, resurssätta, fatta de nationella besluten. Det är då jobbet görs på riktigt. Och vi bevisar nu tillsammans med ett antal länder att det är fullt möjligt. Det är inte enkelt. Det är fullt möjligt att göra detta och jag tror det kommer bli en ganska noggrann och detaljerad och kanske lite hänsynslös genomgång av vilka länder som nu verkligen gör jobbet och vilka länder som tar för gott om tid på sig att komma vidare. Det tror jag, så lät det förra gången, så kommer det låta den här gången också tror jag, och då kommer Sverige och andra länder framstår som väldigt, väldigt bra i den jämförelsen.
Och hur går en sån genomgång till? Du säger att det är hänsynslöst.
Nej, men alltså, NATO har ju en ganska tydlig bild av vilka beslut som olika länder har fattat och hur de ekonomiska investeringsbesluten har gått till och vilken försvarsindustriell förmåga som länderna har, vilka styrkor man anmäler in till NATOs gemensamma insatser. Och det här säger jag inte för att skryta, för att vi får väldigt mycket beröm just nu för att vi bevisar att det här är fullt möjligt. Men alla har inte samma brådska, men jag tror att det kommer att bli väldigt tydligt på mötet. Sen är vi inte här för att peka finger, utan vi är här för att se att de som verkligen gör det på rätt sätt ska bli föredömen för andra länder som också måste stärka sin europeiska förmåga.
Och vilka konsekvenser tycker du då att det ska bli om man inte lever upp till de här gemensamma satta målen?
Det finns inga stadgeenliga sådana konsekvenser, men jag tror att situationens allvar, jag har ju länge sagt att amerikanska presidenter har ju många decennier sagt att Europa måste stärka sitt eget försvar och kan inte lita lika mycket på USA. Det har sagts långt tidigare och lite så här mjukare ordalag. Nu sägs det med en väldig tydlighet och ibland en viss oartighet. Så nu har länder i Europa förstått det. Men det är bra för Europas säkerhet om europeiska länder ökar sin förmåga att försvara just Europa. Så att vi ska vara tacksamma för alla de länder i vår närhet som nu gör precis som vi själva. För mig är ju NATO väldigt mycket Norden, de tre baltiska staterna, Polen, Tyskland, Frankrike, Storbritannien. Det är stabila Nederländerna som verkligen gör sin hemläxa just nu.
Men den här oartigheten som du nämner, har den haft en poäng, liksom en effekt i sig?
Det kan man väl inte utesluta. Jag, som sagt, jag tänker inte recensera den här retoriken, utan för oss är det som händer på marken och det som Ryssland gör, det är det som är det definierande hotet. Men det är klart att om USA tidigare tyckte att Europa inte riktigt förstod poängen, så tror jag nog att Europa har förstått poängen nu. Sen kan man ändå uttrycka sig på olika sätt.
Statsminister Ulf Kristersson på plats i Ankara, Turkiet för NATO-toppmötet, och vi intervjuade honom för en stund sedan. Så tillbaka till NATO-toppmötet i Ankara. Och en av huvudfrågorna handlar ju om den så kallade bördefördelningen. Europa ska ta större ansvar för sitt eget försvar medan USA drar tillbaka en del av sina styrkor.
Löjligt för USA att fortsätta längs den här ensidiga vägen när relationen inte är ömsesidig. De var inte där för oss. Ja, så skrev Donald Trump på Truth Social inför mötet. Med oss nu Gina Lindberg, USA-korrespondent. Ja, vad är det Donald Trump vill få ut av toppmötet?
Donald Trump vill sätta press på övriga NATO-länder att ta en större del av notan, att bidra mer ekonomiskt medan USA ska bidra mindre än idag. Och han vill också fortfarande att USA ska ta över Grönland, det gjorde han klart på pressträffen idag. Han vill markera för övriga NATO-medlemmar att USAs allra bästa vän inom alliansen just nu är Turkiet. Det var ju ett mycket varmt välkomnande han fick av Turkiets president Erdogan. Och Trump prisade Erdogan och kallade honom för en stark ledare, en skicklig ledare, och antydde att det var bara för Erdogans skull som han dök upp på det här NATO-mötet. Hade mötet hållits någon annanstans så hade jag troligen inte kommit, sa Donald Trump.
Vi ska lyssna på det där han sa om Grönland.
It was Greenland that in my and it continues to be that should be controlled by the United States, not by Denmark. And when they wouldn't go along with it, and with all the money we spend to help them with Russia, and we don't have to spend any money, we could remove all of our soldiers out of Europe.
Det här har bara gått några timmar och han har redan sagt det här och annat i Ankara, Turkiet. President Trump, hur tolkar du det här, eller vad hör du, Gina?
Ja, Donald Trump hade ett resonemang här om att USA borde kontrollera Grönland. Det här är ju något som han har återkommit till. Och han är uppenbart frustrerad över att Danmark inte velat gå med på det, som han uttrycker det. Och som vi hörde här så kopplar han det här till USAs engagemang i NATO. Vi skulle kunna dra tillbaka alla våra trupper från Europa, sa han. Han kritiserade europeiska NATO-medlemmar, det har han ju gjort flera gånger. Och hävdade, som han ofta gör, att USA alltid ställer upp för dem, men de ställer inte upp för oss. Och det han specifikt syftar på då, det är Irankriget. Men han nämner inte att kriget mot Iran var ju ett amerikanskt beslut i samråd med Israel. Det var Trumps beslut. Det var inte förankrat i NATO, inte förankrat i FN och inte heller förankrat i den amerikanska kongressen.
I Studio 1 studio, Jan Hallenberg, professor emeritus i statsvetenskap vid Försvarshögskolan. Vad hör du i Donald Trumps uttalande om Grönland först?
Ja, jag har hört tidigare att han vill ha Grönland, men det kommer ju inte att bli. Och det är den enskilt mest skadliga frågan för relationerna mellan de europeiska allierade och USA.
Varför det?
Fortsätter han att trycka på? Jo, alltså Europa, en europeiskt land kan aldrig gå med på att överlämna en del av sitt territorium till ett annat land. Vare sig det är i NATO eller på något annat sätt. Och att trycka på det sättet har skadat NATO-samarbetet väldigt. Och fortsätter han med det så blir det ytterligare skador.
Men när han säger det här ganska snart efter att han har landat, är han på ett retligt humör tror du?
Det kan han vara. Han har ju varit igång ganska mycket de sista dagarna, så han flugit över natten här. Så jag tror att han är ganska trött och han signalerar då alltid kraftigare än han brukar om han är lite lugnare.
Så hur skulle du säga att temperaturen är mellan USA och NATO nu? Vad är liksom gradtemperaturen?
Ja, det är ganska svalt skulle jag säga. Och han ändrar ju sig så kolossalt mycket. Nu har ju den nya fnurran kommit upp här som Gina Lindberg var inne på, nämligen Irankriget som han startar helt och hållet tillsammans med Israel utan ett ord till europeerna, förväntas att europeerna ska komma störtande. Det heter ju Nordatlantiska fördragsorganisationen. Det här Nordatlanten som ska försvaras. Ja, Iran ligger väl lite annorlunda i världen, trodde jag. Och ska man göra något annat så måste man ju konsultera sina allierade. Så han har ett väldigt konstigt synsätt på vad allianser är.
Så han vill ha lojalitet alltså, men precis. Om man inte får det då, vad har han för kort på hand då?
Han kommer att dra ner på de amerikanska trupperna i Europa. Och frågan är ju den här ombalanseringen. I vilken takt går den och hur långt går den? Och går den i samverkan med europeiska allierade eller blir det ensidiga beslut i Washington? Det vet vi inte. Vi vet att försvarsminister Hegseth har gått igång med en sån här 6 månaders genomlysning av det hela och ska sen efter det konsultera kongressen och de allierade, sägs det.
För det här har ju pratats länge om att USA vill banta sin närvaro i Europa. Det är ju inte Donald Trump först att prata om. Men vad tror du, det är ju inte så många år kvar troligen av Donald Trumps presidentperiod. Kommer det bli någon skillnad i vilken takt det går i om det blir till exempel en demokratisk president?
Ja, det skulle jag tro. Och jag menar, vi kan ju notera att 2020, hans sista år under det förra presidentperioden, så sa han att han skulle dra tillbaka ett antal tusen styrkor från Tyskland. Det skedde aldrig, därför att militärerna försinkade processen. Nu blir det svårare eftersom försvarsministern är helt på Trumps linje, men det kommer att bli motstånd från de militära som vill ha det här samarbetet. Och jag tror att en demokratisk president med mycket stor sannolikhet skulle vara mycket väldigt inställd till NATO-samarbetet. Men han eller hon skulle ändå vilja ha ombalanseringen. Det är man överens om. Men den ombalanseringen skulle då rimligen ske i ordnade former, så att säga. Verkligen konsultationer.
Men apropå relationen och samarbetet mellan europeiska länder och USA i NATO. Många på toppmötet vill ju att NATO ska stödja Ukraina, egentligen så mycket som Ukraina ber om. Och USA är inte med på det. Hur ser du att USAs syn på stöd till Ukraina kommer att se ut eller förändras under Trumps period och senare vid en demokratisk president?
Trump vill få ett slut på kriget och han vill vara den som medlar slutet på kriget. Men han måste i så fall trycka på ryssarna mycket hårdare och jag vet inte om han är beredd att göra det. Det finns amerikanska förslag från republikanska ledare i kongressen som kommer med konkreta förslag vad man kunde göra. Men han har inte skrivit under, han har inte gått med på det. Men det verkar ju som han i varje fall är mera välvillig än han var ett tag. Det här G7-mötet som var för några veckor sedan hade ganska tydliga skrivningar om det fortsatta stödet till Ukraina. Men USA lovar inte massa pengar. Men vi måste komma ihåg att det finns en massa underrättelseinformation som Ukraina får som ingen annan kan lämna dem. Och det har USA bara upphört med under en vecka början av 2025. Och det fick omedelbart svåra konsekvenser för Ukraina. Så det fortsätter. Så det finns ett visst stöd fortfarande. Mm.
Och om det blir ett maktskifte i Vita huset i
så
Washington?
Då är det sannolikt att det blir ytterligare stöd om det här kriget fortsätter då. Men det får väl verkligen hoppas att det skulle vara inne på år 7 då. Så det, ja.
Ja, just
men man
det.
Vet ju inte.
Mm. Gina Lindberg, samtidigt som, eller har du några tankar kring det här som Jan Hallenberg har pratat om och vi har pratat om nu?
Kring Ukraina?
Ja.
Ja, alltså det här är ju, precis som Jan Hallenberg säger, det är ju en pågående diskussion, och om det skulle bli ett presidentskifte här så skulle ju politiken gentemot inte bara Ukraina utan när det gäller NATO också förändras.
Mm. Samtidigt som USA minskar sin militära närvaro i Europa så vill ju Trump höja försvarsbudgeten rejält. Vad är det Trump vill satsa på?
Han vill satsa på det här omtalade försvarssystemet Golden Dome, alltså ett nationellt missilförsvar som ska skydda USA från luftangrepp. Och det där är ju inspirerat av Israel och Israels Iron Dome, men förstås ännu mer omfattande och mycket, mycket större om det ska skydda USA. Så att den kraftigt ökade försvarsbudgeten här, den är ju bland annat tänkt för detta och kommer kräva enorma investeringar de närmaste åren. Och det där ligger ju i potten i bakgrunden när man nu ser Trump-administrationen tala om att skifta balansen inom NATO. Att man vill satsa mer pengar på det inhemska försvaret och engagera sig mindre internationellt. Det där är ju en viktig signal också till hemmapubliken och till Trump-väljarna här i USA, att det är America first som gäller enligt Donald Trumps sätt att se på det.
Jag delar den uppfattningen, och man vill också ha ytterligare satsningar på styrkor i Asien och mer byggande utav fartyg. Amerikanska militärfartyg är nu betydligt färre än de kinesiska, och det tycker amerikanerna är bekymmersamt. Det tar så förfärligt lång tid att bygga de amerikanska oerhört avancerade båtarna, skeppen, medan kineserna bygger mycket fortare.
Också och, avancerade skepp, eller?
Ja, men kanske inte riktigt lika avancerade. Men jag menar, det blir en styrka som så småningom motverkar USAs styrka. Och alltså striden, de potentiella striderna i Asien, där är nu de kinesiska maritima styrkorna så starka att det inte är så säkert att amerikanerna verkligen kan dominera där. Så det är ett väldigt angeläget, förutom det som Gina sa, alltså för nya investeringar.
Om vi pratar vidare om toppmötet i Ankara då, som pågår i veckan, där är ju stödet till Ukraina någonting som pratas om på varje möte. Nu ser man att Ukraina gör framsteg, de skickar in drönare i Ryssland, de slår ut oljeraffinaderier bland annat. Hur tror du att det där kan skifta Donald Trumps syn på hjälp till Ukraina, Jan Hallenberg?
Ja, det kan inte uteslutas att han blir lite mer välvillig. Man har bland annat diskuterat de här Patriot-missilerna. Det är de enda som kan skjuta ner de ballistiska robotarna som ryssarna skickar. Det finns väldigt få av dem. Amerikanerna kan möjligen leverera några fler, ge grönt ljus för andra länder att ge dem till Ukraina, och för det tredje ge Ukraina licenser att bygga de här patriotmissilerna.
Och det är det Zelensky
önskar,
det
alla sagt. Tre sakerna.
Kommer de få det?
Det är väldigt svårt att säga. Någon av de där tre tror jag att han kommer att få, men kanske knappast alla tre. Alltså. Och nu ska ju tyskarna också börja bygga under slutet av året, men det tar väldigt lång tid. Det tillverkas 600-650 av de här. Och under den första veckan av Irankriget så gjorde de åt flera hundra direkt. Så att det är väldigt liten tillgång globalt på de här oerhört avancerade missilerna. Mm.
Ukraina behöver mer luftförsvar. Det fick vi höra från Ankara här i dagarna. Vi tackar Jan Hallenberg för att du kom hit, professor emeritus i statsvetenskap vid Försvarshögskolan, och Gina Lindberg, USA-korrespondent, som vi också hade med oss på telefon. Nu, Pia, blir det något annat, eller hur?
Efter två decennier vid makten så säger terrorklassade Hamas att de nu upplöser sitt styre i Gaza.
En ny palestinsk kommitté ska ta över, men frågan är om det verkligen betyder att Hamas släpper kontrollen. Anders Persson, Mellanöstern-expert och statsvetare på Linnéuniversitetet, välkommen till Studio 1.
Tack så mycket.
Vad innebär det rent konkret att Hamas upplöser sitt styre?
Det innebär att man släpper den civila kontrollen av Gaza, till synes i alla fall. En fråga som återstår här är ju om alla Hamas tjänstepersoner och byråkrater på olika ministerium, om de kommer att få sparken nu, eller om de kommer att vara underställda den teknokratiska kommittén som ännu inte är på plats. Så det är bara några av frågorna som kvarstår, och den allra svåraste frågan av alla är ju att Hamas ser ut att behålla sina vapen och därmed förmodligen också säkerhetskontrollen och de facto kontrollen av Gaza.
Vi ska försöka reda lite de där frågetecknena, men vad tror du är Hamas syfte nu med att göra det här?
Det är både oväntat och väntat kan man säga. Det har ju ryktats de sista dagarna att det här är på gång. Och å andra sidan har det gått 9 månader sedan vapenvilan trädde i kraft. Och att det kommer först just nu var ganska oväntat om man nu bortser från ryktena de senaste dagarna. Så det exakta syftet här kring varför Hamas gör det här är oklart. Men det ser ut som att man vill sätta press på USA och Israel att vara mer tillmötesgående och gå med på olika typer av eftergifter i utbyte mot det här.
Vad då till exempel?
Ja, det skulle ju kunna vara att tillåta mer hjälp in till Gaza, tillåta mer återuppbyggnad, att USA kan pressa Israel till territoriella tillbakadraganden och den typen av åtgärder. Den här vapenvilan bestod ju av 20 punkter och de flesta är ju ännu inte uppnådda.
Men om du inte är säker på att de menar allvar, vad talar för att USA och Israel tror på Hamas här?
Ingenting skulle jag säga. Vi har ju sett att det här utspelet har fått ett väldigt ljummet mottagande. Både från Trumps så kallade fredsråd och från Israel som säger att man kallar det för Hezbollah-modellen. Att Hamas gör en chimär här och att man behåller den de facto kontrollen. Och från Trumps fredsråd så har vi hört att de säger att de vill se konkreta bevis på att Hamas verkligen ger upp sina vapen, och det har vi ännu inte sett. Donald Trump har för övrigt inte kommenterat det här överhuvudtaget.
Så kan man tala då om ett maktskifte om Hamas fortfarande har den militära makten, för det har ju ännu inte kommit något besked att de ska lämna in sina vapen?
Jag skulle akta mig för att säga att det är ett de facto maktskifte, än så länge i alla fall. En stor lärdom från Mellanöstern är ju att de som sitter på vapnen sitter i regel på den reella makten, och de som saknar vapen är i regel papperstigrar. Så det är för tidigt att tala om ett maktskifte, men det skulle ju kunna vara början på ett sådant.
Hur tror du att människor i Gaza, hur ser de på det här och ger det där ett hopp om verklig förändring?
Det finns ännu inga opinionsundersökningar som visar hur människorna i Gaza ser på det här. Det har varit ganska många positiva röster från intellektuella och författare och andra som menar att det är ansvarsfullt av Hamas att göra det här, och att man då hoppas på att det här kan vara ett steg emot en bättre framtid för Gaza.
Anders Persson, Mellanöstern-expert och statsvetare på Linnéuniversitetet. Tack för din medverkan i Studio 1.
Och det var allt för Studio 1 kväll. Snart Ekot och därefter repris av Dagens sommar i P1. Med producent för det här programmet, det var Cecilia Ingvarsson, tekniker Peter Berglund. Jag heter Emil Drönlund.
Donald Trump vill stöpa om försvarsalliansen med Europa och pratar om NATO 3.0.
Ja, och det där är ju amerikanska kan man säga, för att säga att vi drar oss tillbaka och Europa ska klara sig mer på egen hand.
Men hur går det egentligen för Europa att leverera på sina löften om att rusta upp?
Det kanske inte är självklart för befolkningen, för väljarna, att den här sortens uppoffringar verkligen krävs.
Lyssna på Europapodden när du vill i appen Sveriges Radio.